Tack för förtroendet att komma tillbaka. Det är lite drygt ett år sedan i påsk förra året som vi sågs. Jag bor i Uppsala, så jag kom därifrån i morse. Och sen åkte jag genom det här fantastiska landskapet som vi ser så här års. Ja, det är ju fint annars också, men det är klart den här tiden på året när grönskan och blomningen normalt sett vanliga år står pikar nu. Ja, det står nästan som i klimax. Utvecklingen som har varit sedan i vintras när det var snö. Förnyelsen som skapelsen genomgår, naturen genomgår. Nu vet man ju inte om det är försommar eller högsommar. Det har gått väldigt fort i år. Men jag ändå tänker på den här förändringen. Och sen tänker jag på det temat som går igenom också i sånger vi sjöng. Och som text som vi har läst. Salmen som beskrev hur Gud upprättade folket, det förslavade folket i Egypten, och gav befrielsen och nytt liv. Och sen tänker jag på sången vi sjöng till exempel om, som Fanny Crosby hade författat, gett orden till. Som också handlar om oss som individer som är med om en förvandling och en upprättelse. Och då tänker jag, ja, men det här temat, det stämmer ju väldigt väl med vad jag har förberett. Och jag har förberett därför att Göran, namnen Skog, tog kontakt med mig och bad om att säga någonting om det som vi är med om i den politiska världen. Och nu tänker jag inte på valrörelsen, jag tänker inte tala politik. Men vi ser det i hela världen och inte minst i Mellanöstern. Det är spänningar kan man säga, men det är också någonting som förebådar en upprättelse. Så temat här för mig idag, det blir den här upprättelsen. Skapelsen som genomgår en upprättelse. Vi som individer som har kommit till Jesus och varit med om en upprättelse. Tidigare liv och ett nytt. Och samtidigt möjligheten att få sitt liv också förvandlat. Få hjälp i den situation som vi sitter med. Och då tänker jag, då har vi det lite till mans, till folks. Att vi har saker som kan vara jobbiga, eller vi kan vara en sån situation i livet där det behövs någonting som vi skulle kunna kalla för ett gudomligt ingripande. Och då tänker jag, det vill jag tala om. Och knyta in också till hela skapelsens upprättelse. För det är ett bibliskt tema. Så det blir en ganska vid ingång nu och ett stort spann, tänker jag, när vi talar om hela skapelsen som ska förvandlas. För det har vi också snuddat på med i inledningen. Och då tänker jag på ett sätt gå bakifrån. Jag ska läsa ett brev, eller en del av ett brev som Paulus har skrivit. Och ofta läser man ju brev framifrån, men jag tänkte faktiskt idag att vi skulle göra precis tvärtom. Ska läsa avslutningen av Romarbrevet. Om man skriver brev kan man ju skriva olika typer av brev, men ofta så säger man det viktigaste först, va? När man kommer över de här hälsningsfraserna och allt det där. Och sen säger man, det här är mitt ärende, det här är skälet till att jag skriver. Och om man är god pedagog, då brukar man sammanfatta på slutet också, så ingen missar vad budskapet var. Knyter ihop det på slutet och summerar. Det var det här jag ville ha sagt. Och så gör Paulus. I det 16:e kapitlet i Romarbrevet, vers 25. Honom som förmår styrka er enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Där en hemlighet avslöjats som från tidens början var outsagd, men nu har uppenbarats på den evige Gudens befallning, gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter för att alla folk ska föras till lydnad i tron. Honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Och det här är ju väldigt nu koncentrerat. Han knyter ihop, skulle jag säga, hela Romarbrevet. Och Romarbrevet till stor del är en sammanfattning utav det som är Paulus själva ärende, det som är hans tjänst som apostel. Och då säger han så här, att det här är mitt evangelium. Vadå? Jo, förkunnelsen om Jesus. Förkunnelsen om Jesus Kristus. Jag växte upp i en församling. Min hemförsamling är i Södertälje. Men jag egentligen, ja, min bostadsort, jag är född i Mariefred. Så jag är sörmlänning från ursprunget. När jag hörde de här texterna och så småningom själv började läsa Bibeln, så tänkte jag, aha, han har ett coolt efternamn, Jesus. Alltså Jesus Kristus. För så tänkte jag. Förnamn är Jesus och efternamn Kristus. Coolt. Tills den dagen jag upptäckte att ordet Kristus är inget namn. Det är ju en titel. Titeln, nämligen den grekiska motsvarigheten till det hebreiska ordet som vi känner som Messias. Så han säger, Paulus här, förkunnelsen, evangeliet, det är alltså budskapet om Jesus Messias. Om man tänker så, då öppnar sig kanske ett nytt perspektiv. Åtminstone har man chansen att börja tänka tankegångar som inte är nya på något sätt, men jag bara påminner. Och Paulus, han börjar ju på samma sätt, eller han avslutar på samma sätt, att han vill styrka församlingen. Honom som förmår styrka er enligt mitt evangelium. Att styrka någon, ja, men det är väl att ge lite uppmuntran, att liksom ge lite självförtroende, ge lite dimensioner, ge perspektiv på saker för att man ska vilja ännu mer. Eller att fortsätta kanske, eller rent av ta initiativ för att föra vidare. Alltså det var det som är Paulus mål, han vill styrka de troende. Och i den bästa av världar så är det jag vill också idag. Att vi blir styrkta av att se vad Gud har gjort, vad han gör, men också vad som ligger i framtiden. Och då säger han, det här, Jesus som Messias, det är en hemlighet som har avslöjats. Alltså en hemlighet, det är ju ingen hemlighet när man talar om den. Om man har en hemlis, barn älskar att ha hemlisar ibland. Men när man avslöjar den, då är det ju ingen hemlighet. Men när Paulus nu talar om ordet hemlighet, så är det inte riktigt på det sättet han menar. Utan ordet hemlighet i Bibeln, det är sånt som Gud har tänkt ifrån skapelsen. Och då skulle man kunna säga att det har med frälsningsplanen att göra. Det har med människans upprättelse att göra. Efter att mänskligheten föll i synd. Gud skapade allt var gott, allt var perfekt, och Gud såg på det. Och han var glad. Det här är bra. Det var gott. Fanns inga brister, fanns inga varken etiska eller moraliska eller andra defekter. Allt var väl. Och samtidigt så vet vi hur skapelsen har blivit förvriden. Och hur ondskan har kommit in. Vi talar om ett syndafall. Men Gud stod då inte rådlös inför den nya situationen när ondskan så att säga ockuperar, har gjort ett intrång i skapelsen. Utan Gud har en plan, en tanke på hur han ska upprätta till det ursprungliga. Och det är det jag försöker vara inne på nu. Upprättelsen, Guds frälsningsplan för att upprätta så att det blir som det var från början, innan synden. Och det är kopplat då till Jesus Kristus, till Jesus som Messias. Den har avslöjats, säger han. Alltså Guds frälsningsplan, det som var förborgat, det som inte var helt tydligt, bara antytt. Det har nu blivit uppenbarat. Och den evige Gudens befallning. Och det är gjorts känt med hjälp av profetiska skrifter, står det. Alltså Gud har lagt ner sin plan för att frälsa världen, mänskligheten. Det har han redan lagt ner i profetiska skrifter. Och då tänker ju Paulus på det som var hans bibel, va? Nu har jag ju en bibel här som består av 66 böcker. Det är den bibel som är bejakad. Men det vi kallar Nya testamentet, det var ju inte ännu skrivet när Paulus skriver det här brevet, va? Nya testamentet fanns inte formulerat ännu på det sättet vi kände det när Paulus skriver brevet. Så vad syftar han på med de heliga profetiska skrifterna? Jo, det vi kallar för Gamla testamentet, de här 39 böckerna, den hebreiska bibeln. Och då säger han, i den hebreiska bibeln, i Gamla testamentet, har Gud lagt ner, antytt den här hemligheten, frälsningsplanen. Men det har uppenbarats, det har klargjorts och det har förverkligats genom Jesus. Och det är det som Nya testamentet beskriver, hur Jesus fullbordar profetierna. Och när Jesus hänger på korset så säger han att nu är det fullbordat. Alltså då finns vägen öppen till Gud för oss människor. Då är det inga hinder, finns ingenting som hindrar oss människor att ha full gemenskap med Gud. Synden som blockerar, den där stängda dörren, om vi tar den bilden då, stängda dörren, ni vet, det är med koder. Inte bara handtag numera. Ska man in genom en stängd dörr, då måste ha rätt kod. Den har Jesus öppnat. Det finns en väg genom honom att nå Gud. Men samtidigt kan vi konstatera att den här skapelsen fortfarande präglas rätt mycket av ondska. Det är mycket gott i världen, det är sant. Ska inte stirra oss blinda bara på det dåliga. Men det är klart att det är mycket som vi ändå vill se en förändring i. Och det är mycket lidande och det är mycket konflikter. Berör det Gud på något sätt? Har det med frälsningen att göra? Har det någonting med den här frälsningshistorien som antyds i de här verserna att göra? Och svaret är ja. Och då är nyckeln fortfarande det folk som Jesus tillhörde. Det judiska folket. Så om man väldigt snabbt skulle dra själva frälsningsplanen i Gamla testamentet, kan man säga så här. För att Gud ska upprätta ett brofäste här på jorden så att frälsningen blir konkret här på marken, på jorden. Inte bara i himlarymderna, här på jorden. Då kallar han ett folk. Han kallar en person för att bli upphovet, stamfader för ett folk. Och det är Abraham. Och då berättas det om Abraham. Nu går jag ju väldigt fort här. Jag ser klockan här. Jag vet att tiden är begränsad. Då går Gud till Abraham som bor ungefär i Kuwait i vår tid. Södra delen av Irak. Där ligger Ur. Staden Ur. Där Abraham bodde. Och sen kommer Gud och säger till Abraham. Han uppenbarar sig, han presenterar sig för honom. Och för att göra en lång berättelse kort, vi känner den, många av oss, vi som har läst Bibeln och texterna. Han kallar Abraham att lämna högkulturen i Ur. Livet där, bekvämligheten, det fanns ju höghus där, det fanns avlopp, det fanns rinnande vatten. Det fanns alla tänkbara bekvämligheter för 4000 år sedan. Och sen vill jag att du lämnar din familj, din släkt så småningom. Och sen ska jag gå, så ska jag föra dig till ditt land. Och då säger väl naturligtvis, kan man tänka, Abraham nyfiket. Jaha, vilket land är det? Vart ska jag? Var ligger det på kartan? Och då säger Gud, jag ska visa dig, bara gå. Destinationen, den behöver du inte bry dig om. Jag ska föra dig. Och det är klart, det är ju inte så självklart. Nu läser vi med facit, va? Men det är ju inte så självklart att man skulle bejaka en sån utmanande kallelse. Lämna släkten. Lämna din familj. Inga mer festen, inga mer partyn med släkten och kusinerna. Men inte bara det. Utan familjen är man ingen i Mellanöstern. Du är någon därför att du tillhör ett släkt. Du har ett namn. Det ger dig skydd. Det är det som är försäkringen. När du möter främlingar eller kanske sådana som är hotfulla, vem ska skydda dig? Och släkten. Släkten håller ihop. Gud säger, lämna släkten. Gå till ett land som jag ska visa dig. När jag säger stopp, då får du stanna, då är du framme. Alltså det är en livsäventyrsresa det. Det är det Abraham bejakar. Sen kommer han mer eller mindre i en kris konstant. Ena efter det andra så ställs han inför det här. Ska beräkningen, ska smartheten, ska tillgångarna i livet, rikedomen, ska det hjälpa mig? Eller är det Guds direkta handlande? Abraham, han försöker, ibland så använder han sin list och sen går det så tokigt för honom. Och då får Gud upprätta. Sen kommer han mot slutet av livet och han blir påmind om det. För Gud ger ett löfte till Abraham. Du ska bli en välsignelse för hela mänskligheten. Jaha, det låter ju bra. Det ska ske genom att du får en son som ska föra ditt namn vidare. Och den sonen ska ha en familj och den familjen ska bli större och det ska bli upphov till ett stort folk. Ja, det låter ju bra. Problemet då, säger Abraham, det är att jag har ingen son. I vår tid så diskuteras det ju det. Det har funnits sådana politiska förslag i vårt land. Att man ska ha godkänna polygami, va? Flera hustrur. Det är inte skapelsens mening. På Bibelns tid, gamla testamentets tid, Abrahams tid, så förekom det. Så Abraham fick flera söner. Men Gud sa, nej, det är den sonen du ska få som är från Sarai. Och när han är 99 år gammal, då kommer Gud igen till Abraham. Och sen säger han, du, jag ska ge dig en son. Och då kunde han ju sitta och nicka och tänka, ja, du, ja det är bra. Jag har hört det förr. 25 år har jag hört det. Och jag har försökt det och jag har adopterat och jag har fått genom min tjänsteflicka, alltså en bihustru, Ismael. Men då säger Abraham så här, gripande. Om du säger det, Gud, då tror jag det. För Gud säger, du ska få lika många ättlingar, avkomlingar, som det finns stjärnor på himlen. Försök räkna dem, säger han. Säger Gud, räkna stjärnorna, så många ska dina söner bli. Abraham hade lärt sig det genom livet, genom att leva med Gud. Att förtröstan på Guds löften var mer tryggt, var mer stabilt än att lita på de yttre omständigheterna. Han kunde räkna kamelerna och han kunde räkna sig till de som var minst sagt rika i den världen. Men det var inte det som var hans största tillgång. Utan det var en ganska naiv, en väldigt direkt tilltro till Guds löfte. För hans respons när Gud talade är det: han trodde på Gud. Han trodde inte bara löftet att han skulle få någonting. Det finns ju en risk det där att vi ber till Gud och vad är bönesvaret nu då? Jag fick inget bönesvar, så tappar man tron på Gud. Eller att den har fått en knäck, va? Alltså tron fäster inte bönesvaret som objektet för tron. Man tror inte på bönesvaret, utan man tror honom som har utfäst löftet. Det där hade Abraham förstått. Alltså hans tro är riktad till Gud som har gett ett löfte om en son. Och då säger texten: Abraham trodde Gud. Abraham trodde på Gud. Hans förhållande till Gud var sånt att han satte tilliten till Gud. Så att det räknades honom till rättfärdighet. Så står det. 15 kapitlet i första Mosebok. Och det där är ett svårt ord. Vad rättfärdighet? Vad betyder det på vanlig svenska? Och då kan man säga att göra det väldigt enkelt kan man säga att det betyder egentligen två saker. Och det kan, ni vet, ord kan ju betyda olika saker i olika sammanhang. Om vi talar om tro i våra sammanhang här, då tänker vi tron på Gud. Men om du får frågan hur mycket klockan är och du svarar jag tror att hon är ungefär 12, då uttrycker ju tron någonting man inte har riktigt fast kunskap om. Men när vi talar om tron här, då talar vi om en relation. Ett förhållande. Vi tror på Gud. Vadå? Jo, vi har en relation till Gud. Det är inte en sannolikhetsfråga, utan det är en gemenskapsfråga. Eller hur? Alltså, ord betyder ju, får olika innebörd. Eller olika innebörd, de får olika nyanser på ord. När det står om Abraham nu att han blev rättfärdig, betyder det att han blir en fullkomlig människa som är klanderfri och som aldrig har en brist, aldrig begår synd, aldrig har... Ja, att han är perfekt. När läser man berättelsen om honom, då ser man att han har ganska mycket svagheter som vi kan identifiera oss med. Är det okej då? Jag menar, det mänskliga livet, så kan man ju säga, jag gör så gott jag kan, och det gör ju inte andra heller än något annat. Så jag är inte mindre bra än någon annan, jag är inte bättre, jag är inte sämre. Det måste väl vara okej. Nej, inför Gud så är det bara det perfekta som gäller. Man kan aldrig frisera någonting, ge en fasad och bakom den försöka dölja. Alltså bakom fasaden försöka dölja någonting sant. Det går inte inför Gud. Utan för att få full gemenskap med Gud, då måste det vara en fullkomlig människa bakom. Vi kan inte komma till Gud och säga, nu får du ta hand om mig. Se att jag försöker så bra, jag är ganska schysst, jag är i alla fall ärlig. Utan vägen till Gud går genom Jesus. Alltså Abraham tror på Guds löfte, och nu blir tanken ganska lång. Abraham tror på Guds löfte att han ska få en avkomling. Och läser vi det i Galaterbrevet. Så avkomlingen är både ett folk, och det återkommer jag till, men det är också en person. Den som Paulus nämner om här, som evangeliet är kopplat till. Evangeliet om Jesus. Alltså Abraham får genom uppenbarelse förstå att rättfärdigheten, att få full gemenskap med Gud, den perfekta, det är kopplat till ett löfte som ligger i framtiden. Till Messias. Så Abraham som lever, jag sa för 4000 år sedan, va? Alltså han lever 2000 år före Jesu tid. Han ser framåt i tiden 2000 år. Det visste inte han då, men vi vet ju som har facit. Det ligger framåt i tiden, då ska Gud fullborda sitt löfte att sända sin son. Det här är Galaterbrevet 3. Så Abraham förstår genom tron att hans rättfärdighet är kopplad till Jesus som ligger i framtiden. Löftet om det som ligger i framtiden. Men vi då? Jo, men vi tror ju på att det löftet är fullbordat genom en händelse som ligger 2000 år tillbaka. Är ni med? Genom tron sätter vi tillit till Guds löfte som har uppfyllts för 2000 år sedan. Abraham sätter tillit till ett löfte som låg 2000 år i framtiden. Tiden har inte så stor betydelse. Poängen är ju att vi sätter tillit till Guds löfte som förverkligas i Jesus. Och därför blir Abrahams tro, det blir den tron som är vår kristna tro. Nämligen att sätta fästet på Guds löfte som har förverkligats i Jesus. Så när Bibeln säger att Abraham blev förklarad rättfärdig, så betyder det, ja, han begrep att fullkomligheten kan bara förverkligas genom vad Gud själv gör, nämligen i Jesus. Den andra aspekten utav ordet rättfärdighet, det är just gemenskap, det är relation. Den ena är etisk, kan man säga. Att man är rättfärdig, att man är en etisk fråga. Den andra är en relationsfråga. Så Abraham blir rättfärdig, det vill säga Gud börjar umgås med Gud. Abraham umgås med Gud. De pratar med varandra och konverserar och de diskuterar och förhandlar ibland. De har en väldigt tät relation. Och Abraham blir alltså ett modell, ett förebild för oss i sättet att umgås med Gud. Grunden för relationen, det är vad Gud har gjort i Jesus. Det tar man till sig i tron när man säger ja till Guds löfte. Från det här, Abraham nu, 2000 år före Jesu tid, löftet om att han ska få en avkomling som har att göra med Jesus. Det andra är ju att han har löftet om att han ska bli upphovet till ett stort folk. Och nu ska jag dra på lite här, för tiden går. Om man då följer den bibliska historien, så vet vi att Abraham har en son, Isak. Isak har Jakob, som en son som heter Jakob. Och där går liksom den här andliga arvet vidare. Och Jakob har 12 söner, Israels 12 stammar. Och plötsligt nu så är man ju då en liten nation till att börja med, men den växer. De var i Egypten, förslavade, levde i 400 år. Men Gud kommer dit, han ser lidandet, han ser nöden. Och sen säger han, jag ska göra någonting åt det. Gud ser människors nöd, han ser oss som folk, han ser oss som individer och han bryr sig. Det är en biblisk princip, Gud berörs. Men det är inte bara så att Gud har medlidande. Det kan vi ju möta från goda människor i omgivningen. Ofta människor som är maktlösa, men Gud är inte maktlös, utan han bryr sig och han gör någonting åt det. Ibland kanske inte på ett sätt som vi riktigt tänkte. Men Gud berörs. Så han befriar folket ifrån Egypten och sen kommer de till ett land. Och där bor de. Ibland så är det väckelse, ibland är det så att de lever för Gud, men ofta är det tvärtom. De får det så bra så de glömmer Gud, eller de gör andra prioriteringar i livet. Bryr sig om Gud mindre och livet mera och karriären och allt det här. Och inte sällan så vänder folk till och med ryggen åt Gud. Sen föds Jesus in i det här folket. Jesus är en del, han är ättling till Abraham. Han föds in i folket, och de här löftena som nu antydde, som profeter har talat om att hela skapelsen ska upprättas, förvaltas nu utav det judiska folket. Det är därför vi har Bibeln. Det är för att det finns ett judiskt folk. Paulus är nu går jag väldigt snabba kliv. Han är ju dramatiskt involverad i att föra evangeliet vidare. Han hade ingen sån planering själv. Han var akademiker. Han var stora förutsättningar att lyckas få ett stort namn i samtiden. Men Gud ställer sig nästan som på Abrahams tid. Han ställer sig i vägen och sen kommer han med en kallelse. Abraham, du är på fel väg. Det du tror är rätt, som du går in till 100% i, att du tror att det är rätt att förfölja Jesus troende, det är fel. Du ska följa mig istället. Och den upptäckten gör han. Och han rättar sig efter insikten han kommer till. Det är det stora egentligen miraklet med Paulus. Det finns ju massor med människor som vet vad som är rätt. Men man drar inte konsekvenserna av det. Man lever i konflikt. Paulus, han kom till en insikt när han förstod att han kämpade emot Jesus, och han trodde att han gjorde Gud en tjänst genom att förfölja de Jesus troende, de vi kallar kristna. Men när han kommer till insikten att hans livs inriktning var fel, då omvänder han sig till Gud. Och sen bejakar han kallelsen att bli en apostel. Det första han gör som regel när han börjar resa, det är att han besöker synagogan. Han besöker sina stamfränder, sin egen släkt. Men till sin stora förtvivlan så märker han att responsen för att Jesus är Messias är inte så stor i hans eget folk. Han blir ofta avvisad. Ibland blir det några som kommer till tro. Däremot bland de som inte är judar utan hedningar, de som tillhör folken, där fanns en mottaglighet. Och det här blir en konflikt för Paulus. Nu ska jag läsa lite själavård, eller lite när han utgjuter sitt inre. Så här säger han i det 9:e kapitlet. Första verserna. Paulus, självbiografiskt. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Den heliga anden låter även mitt samvete bestyrka det. Jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. Förr i världen talar man om frälsningsglädje. Hur glad man blir när man blir frälst, och hur lyckligt det blir och vägen blir plan och lätt. Så här har Paulus det. Mitt hjärta plågas ständigt. Men nu kommer orsaken till det. Varför? För han hade inte så det alltid. Men det fanns något som djupt i honom drev. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus, om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. Alltså det var lidandet för honom. Hur kan det vara så att det folket som är ättlingar till Abraham, som har fått alla löftena, där Messias har kommit, de ställer sig avvisande? Och då säger han, och då tar han rollen av Mose. Mose var i en liknande situation. Läs andra Mosebok kapitel 32. Guldkalven. när folket hade avfallit, och säger Gud, nu ska jag utplåna folket, och säger Mose, om du gör det så börja med mig. Jag är villig att dö med folket. Paulus känner någonting liknande här. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. Och sen säger han någonting. De är israeliterna. Han säger inte de var, utan de är. De är fortfarande israeliterna, även om man har sagt nej till Jesus. Som har fått söners rätt, som har fått härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löfterna. Det har fäderna, och från dem kommer Kristus, alltså Messias, som människa. Han som är över allting, Gud, och välsignad i evighet. Amen. Alltså, i Rom, när Paulus skriver det här brevet, hade det smygits in en tanke som antagligen gick ungefär i de här spåren. Att, ja men se på nu Guds frälsningsplan. Alltså, de flesta i församlingen här, för att inte säga majoriteten skulle man säga i Rom, de är ju faktiskt icke-judar, de är ju hedningar, tillhör folken. Vad tog judarna vägen? Ja, här är de inte. De gav inte respons i någon större omfattning till evangeliet. Alltså, antingen har vi en Gud som är svag, som är misslyckande, som inte ens kan attrahera sitt eget folk. Och det är inte mycket att tro på det. Hur ska jag, om jag är romare, om jag är framgångsrik någonstans, eller om jag är slav och ska komma till tro på Israels Gud, men Israels Gud är så svag så han inte kan ta om sitt eget folk. Alltså, är det någonting för mig att satsa på? Det blir ju en själavårdsfråga, va? Pastoral fråga. Eller är det så att Gud har förkastat dem? Är de borta ur frälsningshistorien? Då fortsätter han i vers 6. Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt. Och sen fortsätter han och resonerar. Och det mynnar ut i att han försöker visa att den där tankegången som gick ut på, som florerade i Rom, som gick ut på att man trodde att det judiska folket var sidsteppat, var ställt vid sidan av Guds frälsningsplan. Det var inte sant. Utan de är fortsatt Guds frälsningsplan, i Guds frälsningsplan. De är ju fortsatt det folk som Gud ska använda. Och sen, det är ett jättekomplicerat resonemang han för, men jag går fram till det 11:e kapitlet. Och då säger han så här i början där, första verserna. Jag frågar då, kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv israelit. Alltså den tankegången att den kristna rörelsen är en ersättning för den judiska folket. Det är precis det han säger nej till här. Det är inte så att Gud har förskjutit. Det är heller inte så att de lever på ett sådant sätt så att de är utestängda och har glidit bort från Guds plan. Hur är det då? Jo, så säger han så här. Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt. Ni vet ju vad skriften säger om berättelsen om Elia. Och sen går jag fram till 11:e versen. Jag frågar då, kanske Gud, kanske snavade dem, det vill säga Israels folk, för att de skulle falla? Visst inte. Men när det föll blev det till räddning för hedningarna, för att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? Så här ger Paulus nu lösningen. Alltså Gud har uppenbarat den här hemligheten. Va? Här är en del av den där hemligheten. Vad hade hänt med Golgata? Vad hade hänt med korset? Vad hade hänt med korset om Jesus hade blivit mottagen på det vi kallar palmsöndagen? Om Jerusalem hade sagt, välkommen Messias, här är du, vi har längtat, vi är glada. Vad hade hänt med korset? Korset var också en del av Guds frälsningsplan. Och det här är inte så lätt tanke att förstå. Men Jesus visste ju det hela tiden. Han har kommit för att ge sitt liv. Det är inte ett misslyckande på påsken när Jesus korsfäst. Långfredagen är inte ett nederlag. Det är ju segern. Men för att det skulle ske så var han ju tvungen att bli avvisad av ledarna så att korset skulle bli. Utan korset hade det inte funnits någon frälsning för oss heller. Det är därför Paulus säger det. När de föll, när de sa nej, när ledarna avvisade Jesus, så blev det till räddning för hedningarna. Och då känner de i Rom, tänk, vi har fått del i Abrahams välsignelse. Det som var tänkt till det judiska folket, till Guds egendomsfolk, har vi genom Jesus också fått del av. Vi har blivit frälsta, vi har blivit försonade, räddade. Vi har på något vis kommit in, fått del av de här välsignelserna som avsågs för det judiska folket. Och hör här, Paulus utläggning i Romarbrevet är ju att löftena om försoning och frälsning genom Jesus gällde för Guds egendomsfolk. Men löftet till Abraham var ju inte bara till egendomsfolket, va? För läser man noga, då ser man ju att han ska bli välsignelse för alla folk. Så siktet var redan inställt på frälsning inte bara för det judiska folket utan för alla nationerna. Det är det som sker med Jesus. Cirkeln vidgas, om man så vill, att vi som hedningar har fått del i den välsignelse som gäller för förbundets folk, för det judiska folket. Om deras fall, säger Paulus, han repeterar samma tankegång, gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? Och nu öppnar ju Paulus perspektivet och säger, det kommer en dag när det inte bara ska vara en liten minoritet i egendomsfolket bland judarna som tror på Jesus. Det kommer en dag när det blir en upprättelse. Och nu använder jag det där ordet igen, va? Alltså folket ska upprättas. Folket ska komma in i den här fulla gudsrelationen. Och längre fram i 11 kapitlet så säger han så här. Vers 26, 25 och 26. Han anknyter till hemligheten. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat. Så Paulus är noga med att de troende i Rom, och därmed också oss, va? Vi ska vara medvetna om att i Guds frälsningsplan så är inte allt avslutat. Det har inte implementerats än. Evangeliet förs ut i hedna världen och det är det uppdraget vi har. Hela Kolmården behöver evangeliet och Norrköping och Östergötland och hela Sverige. Vi behöver återevangelisera vårt land. Det är ju den kalla fakta vi har. återevangelisation. Alla i vårt land har inte hört Jesus. Alla har inte förstått att det finns upprättelse genom Jesus. Det är det vi vittnar om. Internationellt så finns det väldigt mycket som ännu inte gjort när det gäller att sprida evangeliet. Det är vi involverade i. Och då är det intressanta det Paulus säger, och då blir det en utmaning här, va? Att vi hedningar har fått uppdraget att föra ut evangeliet till alla folk. Och det ska locka med avund, säger han. Attraktion. Så att det judiska folket känner att vi vill också ha det där. Var fick ni tag på välsignelsen någonstans? Vi vill ha det som ni har fått. Och då blir vittnesbördet, jo men det är genom Jesus. Så han ger oss hedningar ett uppdrag här. Att leva i relationen till det judiska folket på ett sådant sätt. Så att det lockar till avund. Och när det har skett så ska hela Israel upprättas. Det är Paulus ord. Hela. Och exakt hur mycket det innebär. Alltså majoriteten, ja på något sätt. Flertalet, ja absolut. Det är vi involverade i. Det är det vi ser. Och sen får man många frågor när man tänker på det här. Vad betyder det i praktiken? Vad betyder det när vi läser och ser på tv om det som händer i Mellanöstern och så vidare? Då får det konsekvenser på olika sätt. Men jag tänker så här, med er tillåtelse nu så avbryter jag den här undervisande delen och sen är det öppet för kaffet. Är det okej? Okay? Jag tror att vi gjorde upp det så, va? Alltså då kan vi ställa frågor, vad får det här för konsekvenser och hur ska man förstå det som händer med staten Israel? Paulus skriver ju inte om staten Israel här, han talar om folket Israel, va? Hur hänger det ihop? Den moderna staten Israel idag, hur förhåller det sig till det här folket Israel som han talar om i texten? Är ni med på skillnaden? Det finns en koppling, men hur fungerar det där? Och då kanske det kan vara så att det är klokt att det varit en annorlunda predikan, men det mynnar ut i att vi kan ha ett samtal. Tummen upp får jag här. Och jag vill bara runda av och säga då att min poäng med budskapet här är egentligen då att se att vi är involverade i ett stort sammanhang. Vi sitter inte här av en tillfällighet. Utan vi är här därför att det var en gudomlig planläggning som sträcker sig tillbaka i skapelsen. Evangeliet är inte bara omständigheter, utan det är Guds planering. Gud har en både tidtabell och ett sätt, ett tillvägagångssätt. Så värdefulla är vi som individer, så värdefulla är vi som folk, så att Gud bryr sig och Gud genomför, inte bara planerar, utan han genomför sin frälsningsplan. Och där har vi ett uppdrag. Ja, men det är ett krav. Det är jobbigt det där med krav. Ska vi inte vara fria? Alltså ett uppdrag taget på rätt sätt, det ger ju inspiration. Det är ju inte det kravet som fyller det, utan det är ju glädjen över att vara med i ett sammanhang. Gud som arbetsgivare, Gud som inspiratör och den som till och med ger kraften. Vi är involverade i att göra Jesus känd där vi bor. Vi är involverade i det som vi kallar för mission. Att spränga gränser etniskt och geografiskt och så vidare för att nå ut med evangeliet. Men vi bygger också en relation till det judiska folket därför att det ligger i hela den här frälsningsplanen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för den upprättelse som vi är med om både i skapelsen, nationer som där evangeliet har framgång, upprättelse för individer som kommer till tro på dig. Och den vision som ligger för framtiden när du kommer för att upprätta inte bara det judiska folket men också hela skapelsen. Att du återställer den ordning som rådde innan syndens inträde. Tack att det finns en framtid för den skapelse som du har, som du, det du skapade, det du gjorde. Tack att den här skapelsen ska ge dig äran och prisa dig, och den ska få vara med om den här transformeringen, förvandlingen. Herre, tack att du har gett oss ett uppdrag, du har gett oss en kallelse, och jag ber att du ska bli din heliga ande lysa och låta det bli tydligare vad det betyder i våra liv, var och en utav oss. I Jesu namn. Amen.